en ganska skön känsla att få sjunga lovsång innan predikan. På något sätt att lyfta upp Gud och ära Gud. Men nu ska vi läsa med varann ifrån profeten Jona bok kapitel 3. De första två verserna. Där står det så här i Jona 3, 1 och 2. För andra gången kom Herrens ord till Jona. Bege dig till Nineve, den stora staden, och förkunna vad jag befaller. Som jag sa så är det i kyrkoåret då, är det apostladagen idag. Och det visste jag, som jag sa, inte när den här texten kom till mig torsdagen före midsommar. Men temat om kallelsen från Gud att gå ut och berätta, det stämmer ju perfekt med apostladagens tema. Så därför så vill jag nog gärna tro att det ändå var så att det var den heliga ande som gav mig ingivelsen till den här texten. Ibland så kan vi känna att, ja, men är det här mina tankar eller är det från Gud? Och det är någonting som jag tror att varje förkunnare brottas med, den frågan. Är det från Gud eller är det någonting som kommer inifrån mig själv? Det är lätt att förväxla ingivelser från den heliga ande med egna drömmar, egna önskningar. Men jag vet faktiskt inte varför jag just då skulle komma på den här texten ifrån profeten Jona. Jona är ju en sån här figur i Gamla testamentet som man pratade om i söndagsskolan. När jag gick i söndagsskolan, då hade man flanellograf. Och så hade man den här stora fisken, vet man, satt fast. Och så den lilla Jona som försvann i fiskens gap. Det kommer jag fortfarande ihåg, tant Elsie, hur hon berättade om. För så många år sedan, säkert, ja, 65 år sedan eller någonting sånt där. Och det kommer man fortfarande ihåg. Men Jona är någonting mera. Han är den femte då av de här som vi brukar kalla för de 12 mindre profeterna, som vi sällan läser tyvärr och ännu mer sällan kanske predikar ifrån. Ibland så kallar man den här samlingen då för 12 profetboken. I vissa traditioner så ser man de här 12 profeterna som en enda bok. Men Jona bok är en mycket, mycket udda bok i den här 12 profetboken. Därför att den berättar egentligen inte vad Jona har sagt. Den berättar om Jona. Den berättar om hans brottning med Gud. Den berättar om liv och död, om olydnad och lydnad. Och jag tror att vi kan känna igen oss lite till mans. Och vi tänker efter. Jag tror att vi alla någon gång har haft den här brottningen med Gud. Gud, vill du verkligen att jag ska göra det här? Jag har haft den i alla fall. Namnet Jona då är ju hebreiskt. Och det betyder duva. Och när jag insåg att det betyder duva, då kom jag att tänka på brevduva. Som man använde förr i tiden i alla fall för att skicka meddelanden med. Bibeln är full av symbolik. Namn är inte tillkomna av en slump. Jona var, skulle vara en Guds budbärare. En brevduva till Nineve. Han skulle komma med ett budskap från Gud. Jona, han kom då ifrån Galileen, ifrån en by som hette Gat Hefer, eller idag Elmersed. Det är en liten by några kilometer utanför Nasaret. Där berättas det om i Josua-boken 19 kapitlet och även i andra kungaboken 14. Och i den byn så kan man än idag besöka en plats som sägs vara Jona grav. Och den ligger då inom Zebulons stams område, så att antagligen tillhörde Jonas familj den stammen. Och han var verksam på 700-talet före Kristus, när Assyrien med huvudstaden Nineve, som då hade uppskattningsvis 120 000 invånare, var den tidens stormakt. Assyrien var en stat som inte var att leka med. De var ju Israels fiende. Och det förklarar naturligtvis Jonas ovilja mot att gå till Nineve. Det var en sträcka på drygt 80 mil och det skulle ta en månad att gå. Och i Jona-bokens första kapitel berättas det om hur Jona flyr istället åt andra hållet, för han vill inte gå till Nineve. Om vi ska ta en bild från dagens värld, så jag vet inte vad. Det kanske skulle vara ett uppdrag att gå till Putin i Kreml och berätta att det finns omvändelse från din ondska. Assyrierna var kända för sin ondska. De var oerhört grymma. Man har hittat arkeologiska fynd och inskriptioner från den här tiden, och de beskriver bland annat hur man flodde sina fiender levande. Det var alltså en grymhet utan dess like som de utövade mot sina fiender. Till det här landet ville Gud skicka Jona. Och man kan ju förstå att Jona tyckte: Gud, du är inte klok. Inte kan jag gå dit. Det är ju livsfarligt. Det är helt orimligt. Men Jona bok visar på några viktiga sanningar. Trots att Herren är Israels Gud, så är han hela världens Gud. På torsdag kväll här, om jag inte har något annat för mig, brukar jag lyssna på paddan på en kanal som heter God Channel. Och klockan 10 på torsdag kvällar så sänder de Billy Graham Classics. Alltså predikningar som Billy Graham har hållit. Jag tycker det är fascinerande att lyssna på de här. Och i intro till Billy Graham så finns det ett avsnitt där Billy säger: Kristus tillhör hela världen. Kristus tillhör alla folk. På den här tiden när Jona verkade, så hade ju varje land, varje stad, varje by sina egna gudar som man inte hade ihop med andra. Och så kommer då Jona och vill visa på att det finns en Gud som är för alla, som inte är för en viss släkt, inte för en viss by, inte för en viss landsdel, utan för hela världen. Paulus, han skriver i Romarbrevet 1:16, juden först, men även greken. Även Paulus insåg det här: Gud är hela världens Gud. Och Nineves befolkning är också ett exempel på det då, att Gud är även för dem. Men Jona bok är också ett förebud om Jesus. När fariseerna ber om ett tecken, så säger Jesus: ni ska inte få något annat tecken än Jona tecken. Alltså, Jona var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter. På samma sätt ska Jesus vara i dödsriket i 3 dagar och 3 nätter. Den här, den sjunker. Ja. Och det blir då Gamla testamentets bild av Jesu död, begravning och uppståndelse. Och så uppstår Jesus i gryningen på den tredje dagen. Och Jona blir utspydd ur fisken den tredje dagen. I judendomen så läser man hela Jona bok på eftermiddagsgudstjänsten på Jom Kippur, försoningsdagen. I år så infaller den 24-25 september. Och det är en helg inom judendomen som infaller då 10 dagar efter den judiska nyårsdagen. Och det är den viktigaste och allvarligaste högtiden i den judiska traditionen. Anledningen till att man läser den är då att det finns ett tema om Guds nåd. Det finns ett tema om fasta, omvändelse och kontroll av naturen. Gud sänder vind. Gud sänder en fisk. Och läser vi Jona bok så ser vi att Gud låter ett träd växa upp där Jona sitter och tycker synd om sig själv. Och det kommer maskar och förtär det här trädet. Men traditionen då, den judiska, med den här läsningen på den heligaste dagen i den hebreiska kalendern, visar också på hur Jesu försoningsoffer uppfyller den här skuggbilden av försoningsoffret. Herrens ord, uttrycket, förekommer 7 gånger i Jona bok. Och 7 är ju ett sånt där heligt tal i Bibeln som betecknar fullkomlighet. Herrens ord är fullkomligt. Herrens ord om att det finns förlåtelse, barmhärtighet och möjlighet till omvändelse är fullkomligt. Det finns en kallelse i Jona bok som vi kan fundera över. I den första kallelsen så flydde han till Tarsis. I den andra så går han till Nineve. Och de här kallelserna upprepas då ifrån Jonabokens första kapitel i det tredje kapitlet, nästan ordagrant. Men det visar på Herrens vilja att nå Nineve med den profetiska varningen. Om ni inte omvänder er så kommer det att gå illa. Exakt hur Jona uttryckte det, det berättar inte boken. Men han gjorde det i alla fall. För andra gången kom Herrens ord till Jona. Gud ger inte upp. Gud gör det yttersta för att människor ska omvända sig. Trots att Jona inte så gärna ville gå, så ger inte Gud upp med Jona. Hans kallelse kommer tillbaka till Jona. Och Jona lyder och går. Gud slutar inte att komma med sin kallelse till människor i dagens värld. Fast människor kanske har blivit så förhärdade att man inte märker den. Det här blir som när man tar mycket sprutor. Så kan huden bli så hård att nålen inte går igenom. Narkomaner brukar bli alldeles sönderstuckna och kunna få hård hud. Och vi har ju uttrycket att vara hårdhudad också. Och det betyder att vi inte tar till oss. Så kan det vara. Men Gud ger inte upp. Jona är bland hedningar. I första fallet då, när han hamnar i havet, så är det sjömännen på båten och sen invånarna i Nineve. Hedningarna tar till sig profetens ord. Deras ledare, kaptenen och kungen, deltar i det här omvändelsen och uppmanar till omvändelse. Och tyvärr så verkar Jona vara ganska oengagerad i det här. Han tycker nog egentligen att Gud är orättvis. De här som har gjort så där, de bryr du dig om. Va? Och han sitter och är lite småsur. Jona, han är verkligen inte bara småsur. Han är rejält sur på Gud för att Gud visar barmhärtighet mot de här förskräckliga människorna i Nineve. Och egentligen kanske Jonas motstånd inte är så konstigt. Vi har ju en tendens att bedöma människor efter hur vi tror att de är utifrån vad de har gjort. Och så sitter den etiketten kvar. Och vi har väldigt svårt att göra en omvärdering. Gud som har skapat oss, han ser vad vi skulle kunna bli och vad vi skulle kunna uträtta i hans tjänst. I Matteus 20 så har Jesus en liknelse om vingårdsarbetarnas lön. De som kommer sist får samma lön som de som kom först. Guds kallelse pågår hela tiden. Men som jag har varit facklig företrädare på mitt jobb i någonstans 30-40 år. Och det är lätt att tycka då att den här tanken är fruktansvärt stötande. Så kan man väl inte ha det. De som har jobbat bara en liten stund, de får samma lön som de som har slitit hela dagen och kämpat. Och vad är det för lön man får då? Jo, gemenskap med Gud i evigheten. Och då betyder ju egentligen det här korta jordelivet ingenting. Det viktiga är att omvända sig. Och den som omvänder sig sent i livet får samma lön som den som omvänder sig tidigt. Och med det så säger jag inte att jag ska vänta tills jag blir gammal med att omvända mig. Därför att det är ingen som vet hur långt ens liv kommer att vara. Och det är därför omvändelsens tid är nu, inte sen. För om sen vet vi ingenting. Men Gud ger inte upp. Gud ser vad han har lagt ner i oss. I Jona bok så bearbetas ju de här frågorna om kallelse, om uppdrag, om att vara sänd. Men också om Guds rättvisa och Guds barmhärtighet. Vi kan tycka att det finns en motsättning mellan rättvisa och barmhärtighet. Men Gud skiljer på sak och person. Gud kan avsky det vi har gjort, men älskar oss som individer därför att vi är skapade till hans avbild. I dagens svenska samhälle med de här gapiga kraven på inlåsning och hårdare straff skulle vi nog behöva ta till oss budskapet i Jona bok. Och vi kan fundera på vilken roll vi som Guds församling ska ha här i Frövi. Var finns mitt? Var finns ditt? Var finns vårt Nineve? Amen. Vi ber. Gud, tack för ditt ord. Tack Gud för att du har en kallelse. Den kan se olika ut för oss var och en. Men Gud, hjälp oss att vara så öppna och inte vara så förhärdade att vi inte märker din kallelse till vad du vill att vi ska göra. Gud, jag tackar dig för att det finns en uppgift i ditt rike för oss var och en. Gammal eller ung, så finns det en uppgift. En uppgift som du har berättat åt oss. Gud, hjälp oss att vara så lyhörda att vi hittar den uppgiften. Att vi lyssnar till din kallelse, vad den än innebär. Men Gud, gör oss också så andligt klarsynta att vi förstår när kallelsen kommer ifrån dig och inte från våra egna önskningar. Vi vet, Gud, att det inte alltid stämmer överens. Men Gud, hjälp oss att vara verkligen så öppna att vi kan urskilja dig ibland alla röster, bland alla strömningar i tiden. Amen.